There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Klocksnack med Denke och Berns. Idag så sitter jag på Krons och träffar vår säljare och brand manager för det nya klockmärket som de har tagit in, Grand Seiko.
Hej, tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja. Jättekul att få sitta här och prata klockor. Ja. Erik heter jag.
Förlåt, Erik, jag glömde ditt namn, det är det viktigt.
Nästan så jag glömde det själv.
Ja. Det här är ju jättespännande. Det här är ju helt nytt för er och för Grand Seiko att vara i er butik.
Ja, Grand Seiko är ju globalt sett ett ganska ungt märke. De har ju funnits egentligen sedan 1960, men det var ju först 2010 som det blev globalt och spreds utanför Japan.
Kan du inte berätta lite grann, hur kom det sig att Grand Seiko kommer till er? För mig har ju Grand Seiko på något sätt påbörjat en resa inom vart de vill, vad ska man säga, positionera sig i klockhierarkin.
Ja, men precis. Och Grand Seiko har ju tidigare då från 2010 styrts egentligen helt och hållet från Japan. Men 2020 så splittade då den europeiska delen till som Grand Seiko Europe. Och de har väl haft lite andra tankar kring varumärket och har velat, vad ska man säga, inte bara klockmässigt utan allting runt omkring klockorna även förhöja varumärket. Och då blev vi tillfrågade då som Nordens största lyxklockekoncern om vi ville vara med på den här resan och fortsätta bära märket framåt och ta det till nya höjder.
Ja, det är jättespännande. Och jag vet att de har som uttalad strategi att vara i butiker som också säljer andra premiummärken. Och det känns som ni kanske är deras absolut bästa val då i butik.
Ja, men jag skulle säga det. Vi har ju ett jättebrett utbud av som du säger, massa olika varumärken. Och just att faktiskt kunna jämföra Grand Seiko med säg Rolex eller Breitling, IWC, Jaeger LeCoultre. Det tror jag stärker varumärket jättemycket, att man faktiskt ser det i förhållande till andra klockor och inte bara i ett vakuum. Mm. För då blir det lite lättare att kanske inte tänka bort Seiko-delen men förstå vad Grand-delen faktiskt innebär.
Ja. Ja, men okej, det här ska vi gräva ner lite mera. Men jag tänker så här, ska vi ta ett halvsteg tillbaka och så börjar vi prata lite grann om dig. Dig som person och som klockintresserad. Vad gillar du?
Jag skulle säga att det beror på lite vem man frågar. Frågar man mig själv så tycker jag om lite mer nischade klockor kan man säga. Mm. Frågar mina kollegor så kommer de säga att jag tycker om fula klockor.
Ja.
Sidospår. Men jag, lite underdog-klockor skulle man kunna säga. Mm.
Så, men du är lite punkigare i din klockstil på något sätt.
Lite punkigare i klockstilen kan man säga. Att är det någonting som kanske inte flyger hos folk, då är det stor chans att jag tycker att det är det bästa som har hänt sedan skivat bröd.
Ja, vad härligt. Vad har du några favoritmärken eller de modeller som du själv liksom spanar efter?
Men jag har en del favoritmärken. Jag är ju som sagt brand manager för Grand Seiko. Och det blev så enkelt så att jag ville vara det för att det är ett märke som jag verkligen brinner för.
Ja, vad roligt.
Utöver det så är jag väldigt, väldigt förtjust i Balmerseer som jag också är brand manager för på Krons. Breitling är jättestort fan av. Tudor naturligtvis. Svårt att jobba i våran bransch och inte ha en förkärlek för Rolex också. Men jag skulle väl säga att Grand Seiko och Balmerseer är mina stora passioner.
Vilken dröm att få gräva ner sig i alla. Alltså ju mer du kan om dem, desto bättre är det för din yrkesroll också.
Ja, men precis. Det i just yrkesrollen så hjälper det väldigt, väldigt mycket att faktiskt tycka om det man säljer och vilja lära sig mer om det. Mm. Det gör väldigt, väldigt mycket både för rena siffror och för kunderna när man sitter med dem. För att det snappar ju verkligen kunder upp att oj, här har vi en person som verkligen brinner för det han gör och det han
Mm, det är en trygghet också. Ja. Man förstår andra sidan på ett annat sätt.
Exakt. Mm.
Kul. Ska vi, för de som då inte är helt bekanta med Krons, eller jag ska också säga Nymans Ur som är systerbutiken. Ja. Ska vi berätta lite grann om butikerna?
Ja, så att Krons är ju en del av Nymans Ur-koncernen. Vi har idag 4 butiker. Det är den stora Nymans Ur-butiken på Biblioteksgatan. Bredvid den så ligger även vår Panerai-butik. Och sen så finns vi på Krons i PK-huset. Och sen så har vi även en butik i Västerås. Mm. Och jag, stora frågan som jag ofta får är vad skiljer Krons från Nymans Ur här i Stockholm då? Och jag brukar väl säga kort och gott att vårat fokus rent marknadsmässigt är väl prisklassen upp till Rolex. Ah. Medan Nymans Urs fokus kanske har varit mer prisklassen runt Rolex och uppåt.
Okej, okay. Mm. Ja, intressant. Ah.
Så kanske inte helt 100% korrekt, men det är så jag tänker oss lite i alla fall.
Ja, ja. Ja, och Panerai-butiken var jag ju och träffade här för ett par månader sedan. Ja. Det var ju jätteroligt. Vilken fin butik.
Ja, den är jättefin och det var riktigt kul att höra det avsnittet också.
Ja, ja kul. Ja, du lyssnade. Ja, blev jag glad.
Det är klart.
Ja, okej. Okay. Men nu ska vi gräva ner oss i Grand Seiko här. Om du skulle beskriva Grand Seikos märke då, vad är det viktigaste att ta med sig och känslan omkring det?
Jag skulle säga att viktigaste att ta med sig från Grand Seiko är att klockorna är i fokus och hur klockorna ser ut. Det är väldigt, väldigt vanligt i branschen idag, utan att nämna specifika andra märken, att det är väldigt mycket runt omkring som inte är klockorna. Det är ambassadörer och det är sponsringar hit och dit. Det är fluff egentligen, som absolut är viktigt för den här... Ja, vi klockmänniskor, det är bara känslor involverat.
Ja,
Det går ju inte att spela runt det. Grand Seikos stora fokus, eller egentligen enda fokus, är klockorna och dess design. Mm. Och det skulle jag säga är det första och viktigaste när man pratar om det här märket.
Ja.
Att hur klockorna är gjorda och hur de ser ut och var de har tagit inspiration ifrån rent designmässigt. Mm. Det är det som bär hela varumärket.
Ja. Ja. Ja, men det känns som det här japanska, väldigt genomtänkta och väldigt liksom, man är varenda detalj får maximalt med uppmärksamhet.
Oja, verkligen. Grand Seiko som märke också är 100% in-house, vilket också är väldigt, väldigt japanskt. Ja. Fick höra en rolig historia som inte har med klockor att göra överhuvudtaget, men det förklarar det här japanska mindsetet ganska bra. Jag tror att det var runt strax efter 2011, så efter jordbävningen i Japan och tsunamin där, så hade de ett väldigt, väldigt dåligt skördeår. Mm. Vilket gjorde att det var jättebrist på potatis. Och i sin tur brist på chips. Och det var väldigt, väldigt japanskt, men de vägrade importera potatis. För att i deras huvud så finns det ingen potatis som är ens likvärdig japansk potatis. Så det var jättebrist på chips och det såldes hur dyrt som helst. Fenomen som man kanske känner igen inom krockbranschen.
Ja,
men det genomsyrar lite Grand Seikos tankar också. Att det är 100% in-house. Allting är producerat i Japan ner till att de växer sina egna kvartskristaller. Just för att det blir inte bättre än så.
Nej.
Att varför importera någonting när vi kan göra det själva ännu bättre och ha 100% kontroll över vad vi gör.
Du, kan vi inte börja där? Nu, jag blir så himla nyfiken. Du säger att man växer sina egna kvartskristaller. Jag är ju varken geolog eller biolog. Förklara för mig. Är det en levande... Jag tror att det var en sten.
Det är en sten.
Ja,
det är... Jag är inte heller geolog heller. Men det är egentligen precis samma princip som när man gör till exempel safirglas. Mm. Att du i... Någon form av maskin, nu finns det säkert någon här ute som kan det mycket bättre än vad jag kan, så att ber om ursäkt för det. Men genom en maskin med riktigt högt tryck så kan du ju producera egentligen vilken mineral som helst artificiellt. Det är på samma sätt som man gör artificiella diamanter också.
Just det.
Så att när man gör safirglas till exempel, då gör du ju som ett stort block som bara är. Det är ett stort block safir och sen så skär du det till klockglas eller till skärmar för smartphones, vad du nu vill ha det. Mm. Och kvartskristaller fungerar precis likadant.
Aha.
Att du växer fram de här kristallerna i någon form av maskin där det är väldigt, väldigt högt tryck. Och det får samma proportioner som en naturlig kvartskristall. Nu tror jag inte att man har använt naturliga kvartskristaller alls.
Nej, okej. Okay. Okej, okay, så det, allting har alltid, vad heter det, varit syntetiska, om man nu ska kalla dem för det.
Jag är väl nästan säker på det. Ja. Vi har ju använt syntetiska rubiner jättelänge.
Ja,
och första kommersiella kvartsklockan kom ju 69. Mm. I alla fall kommersiella armbandsuret som var kvartsskrivet kom 69. Och inte 100%, men jag är nästan säker på att det var en artificiell.
Ja, spännande. Ja, ja, okej, okay, men då förstår jag det mycket bättre. Det var bra. Och då har jag en annan fråga. Jag försöker också sortera skillnaden mellan Grand Seiko och Seiko.
Ja.
Är det ett företag, är det ett märke? Eller, ja, vad är
det är två separata märken som ägs av samma företag. Mm. Man skulle kunna titta på Tudor och Rolex att de är egentligen separata varumärken.
Mm.
Men de ägs av samma koncern eller vad man ska säga. Och det har inte alltid varit så. Seiko som märke grundades 1881. Och i Japan då, och det var väl egentligen första japanska egna klocktillverkaren, för att det här var strax efter att Japan började räkna tid som västvärlden.
Okay.
Innan har de räknat tid och datum i som kineserna.
Jag kan inte det här.
Nej. Jag kunde inte förrän i förrgår heller.
Okej. Okay. Gud vad spännande. Sånt här tycker jag är jättekul.
Så det här var ju då de ändrade då tidräkningen och datumräkningen till en mer internationell standard just vad ska jag säga, målet var att öppna upp Japan. För att Japan har historiskt sett varit ett väldigt stängt land.
Mm.
Så då började de göra då klockor. Och de var då baserade i Tokyo.
Mm. Jag måste bara koppla på det här. När jag tänker efter, tidsmätningen är väl det enda som är 100% internationellt. Jag tänker alla länder mäter tid på samma sätt. Till skillnad från allt annat, längd, vikt, mått, volym, allting. Allt annat finns det ju varianter på.
Ja, men inte vanlig tid.
Nej.
Och det har väl...
Det är jättehäftigt.
Om jag förstod det rätt så har det inte alltid varit så.
Nej, vilket... det känns rimligt. Ja. Mm.
Ja, de var baserade i Tokyo då från början.
Ja.
Och 44, om jag inte missminner mig, under kriget då, så flyttade de från Tokyo västerut upp i... vad de kallar för de japanska alperna. En prefektur som heter Nagano.
Mm.
Och det var väl egentligen för att inte vara kvar i huvudstaden som började bombas ganska tungt då. De ville inte att, de ville fortsätta produktionen och inte stoppas av kriget på samma sätt.
Mm.
Och så var det. Tokyo blev sönderbombat helt och hållet. Även då klockstudion som Seiko hade. Efter kriget så byggde de upp studion i Tokyo igen. Men de behöll den i Nagano också.
Mm.
Så att då hade de plötsligt två studior. Och då ville de ju egentligen expandera utanför Japan. För att innan det här så var... De gjorde sina klockor för inhemska marknaden.
Mm.
Och lite från och till så kom de fram med en strategi att varför tar vi inte de här två studiorna och låter dem tävla mot varandra?
Mm.
För att få fram en så bra klocka som möjligt.
Mm.
Så att studion i Tokyo kunde komma fram med ta fram en modell.
Ja.
Med ett... någon form av finess på urverket som har gjort där. Skicka det upp till studion i Nagano.
Mm.
Och de kollar på det och bara, men det här var jättebra jobbat grabbar. Men då gör vi det lite bättre.
Mm.
Och sen så skickades den tillbaka. Mm. Och så körde de fram och tillbaka så. Och det är den här tävlingen då som blev Grand Seiko egentligen.
Mm.
Och den kom, första Grand Seiko kom 1960. Och det är väl då man tänker att Grand Seiko grundades.
Okay. Mm.
Ja, men det var fortfarande, det var egentligen bara en kollektion inom Seiko, kan man säga.
Okay.
Så egentligen inte mer annorlunda än vad Prospex eller Presage är idag.
Ja, jag förstår.
Under 60-talet där så började de ju även skicka sina klockor på olika tävlingar och mätningar i Schweiz. För att de ville ju visa att vi är jätteduktiga på det här. Och nu har jag inte alla dem i huvudet, men det var väldigt mycket grejer som gick fel. Första batchen de skickade, där blev klockorna, eller urverken blev skadade i transporten. Och så var det, året efter så var det det var lite andra grejer som krånglade.
Mm. Ja, men så att, okej, okay, så att de försökte visa upp dem, men av olika anledningar så var det liksom inte så bra det kunde bli.
Nej, precis. Mm. När de väl kom dit och visade upp det, så gick det väldigt bra för dem.
Okej, okay, och vilket år är vi nu? 1960 grundades det här, och när var de i Schweiz så visade upp sig?
Det var under 60-talet, så efter 60.
Ja. Mm.
Och de tutade väl på med det här.
Mm.
Och sen 1969, då skedde ju en jätteförändring inom hela klockbranschen.
Mm.
Det som vi idag kallar för kvartskrisen.
Ja.
Och det var ju då Seiko Studio i Nagano. som producerade den första kommersiellt tillgängliga kvartsklockan. Mm. Eller kvartsarmbandsuret kanske jag ska säga. Mm. Och vi vet ju alla vad som hände sen, ja, kan man ju säga. Den här första klockan var jättedyr. Ja. Det var ju revolutionerande teknik och det är ju svårt att tänka sig idag att, att det skulle vara så. Men det var ju en av de dyraste klockorna du kunde köpa. Mm. Och sen så tog det ju inte många år innan alla hade råd med en kvartsklocka.
Ja, och hittade man sätt att producera det till mycket billigare pengar.
Så yes. Och mycket, mycket snabbare än vad schweizarna han gör det. Aha. Så att stor del av schweiziska klockindustrin gick ju i graven, ja, där. Och
man kan bara nämna, fördelen med en kvartsklocka är ju att den är mycket mer exakt. Den går ju på batteri, ja, vilket gör att den kan ticka på i flera år utan att man behöver liksom skruva upp den eller röra på handleden eller något annat. Och produktionen som sagt är väldigt billig jämförelse då med
väldigt, väldigt billig. Ja. Idag så kan du ju producera ett kvartsverk helt utan mänsklig interaktion. Ja. Att det går att göra helt på rullande band och fortfarande ha en precision som är markant bättre än egentligen alla mekaniska klockor som finns. Ja.
Och vad konstiga vi är som ändå dras mot det mekaniska. Ja. Inte så exakt och ganska dyrt. Och
ja, men där kommer vi tillbaka till att det är ju känslor som styr.
Ja, det
går ju inte att komma ifrån.
Nej. Ja, det är bra.
Under den här, strax efter då att kvartsklockorna introducerades, så slutade Seiko använda Grand Seiko-namnet.
Mm. Okay.
Och höll det egentligen sovandes till 1988. Mm. Ja, när den första varianten av Grand Seikos 9F-kvartsverk kom.
Ja.
För då hade de ville egentligen inte sätta de här första kvartsverken i Grand Seiko för att de ville bibehålla namnet som är lite mer, ja men det här är det bästa vi gör. Mm. Men då 88, då hade de gjort det här 9F, eller första iterationen av 9F-kvartsverket. Och det kan jag ju nämna när vi ändå är inne på det. Skillnaden på ett vanligt kvartsverk, citattecken, och Grand Seikos 9F-kvartsverk. Ett vanligt kvartsverk brukar man säga har en precision på plus minus 15 sekunder i månaden. Och det är ju då värsta scenariot, kan
just
man
det,
säga.
Just det.
9F-kvartsverken som görs idag har en tolerans på minus 10 plus 10 om året.
Ja, okej.
Okay. Så där pratar vi extrem precision.
Nästan 10-20 gånger bättre precision. Ja, ja, intressant. Mm.
Och när de då hade kommit, nu har jag faktiskt inte i huvudet om det här verket som kom 88 hade exakt den precisionen.
Nej.
Men då var det i alla fall tillräckligt bra för att det här vill vi sätta Grand Seiko-namnet på.
Ja.
Och Grand Seiko 88 och egentligen fram till 2010 var inhemskt i Japan. Det fanns absolut utanför folk som hade åkt till Japan och tagit med sig klockan hem som en klocksouvenir.
Just det.
Men det var ingenting som såldes utanför.
Nej.
Så 2010 så gick Grand Seiko och blev internationellt.
Det är ju ganska nyligen också.
Det är väldigt häftigt, nyligen. Va? Och om man kollar på en Grand Seiko, eller en Grand Seiko från runt 2010, så kommer man se att högst upp på urtavlan så står det bara Seiko. Mm. Och sen nere klockan 6 så står det Grand Seiko.
Ah.
För att här var det fortfarande, precis som Presage och Prospex, en Seikos lyxkollektion kan man säga.
Mm. Just men det. Det var en linje, det var inte ett eget märke. Det var
en linje inom Seiko-märket. Ah. Ja, men 2017 så blev Grand Seiko ett självständigt märke. Så att då splittade de från vanliga Seiko.
Okay. Mm.
Det var väl både för att, ja, framförallt för att höja Grand Seiko ska man väl ändå säga att de vill ju fortfarande ha kvar namnet Seiko i Grand Seiko för att de är väldigt, väldigt stolta över sin historia och med all rätt ska jag säga. Men de vill ändå ge Grand Seiko chans att växa på egen hand.
Ja, just det.
Utan att vägas ner eller tyngas ner av de, jag vill inte säga billigare Seiko-klockorna, men det,
nej, men det är ett billigare prissegment,
ja,
är det såklart.
Det är det.
Och riktar sig till en annan publik och så vidare.
Yes.
Tittar man lite internationellt, jag har ju fått för mig att i Sverige så har vi, de som förstår Grand Seiko, de är ju väldigt entusiastiska, men,
oh ja,
men många andra tänker att det är Seiko. Men tittar man internationellt, som i USA och så vidare, där, då har Grand Seiko en helt annan status.
Ja, det har det. Och där har det väl, framförallt inom vad ska man säga, klocksvängen, så har en helt annan status än vad det har i Sverige. Att vi har en väldigt, väldigt hängiven fanbase här i Sverige.
Mm.
Men som är en liten del av det svenska klocksegmentet. Och utanför det här så är det kanske inte så vidarekänt vad som skiljer en Seiko från en Grand Seiko.
Nej, ja.
Utan ja, man hör Seiko och tänker, ja men det, jag hade en sån, jag fick en sån när jag fyllde 12.
Just det, precis.
Men har kanske inte tänkt liksom, ja men varför kostar den här klockan 80 000 ja. Mot den här som kostar 800?
Ja. Nej, men precis, för det är ju verkligen den skillnaden i priserna. Ja. Ja, spännande. Och jag förstår ju då också att man vill försöka nå den publiken. Bland annat genom att, att de börjar arbeta tillsammans med er.
Ja.
Men också lite internationellt, att jag tror att det är det spåret de går på över hela kammen nu.
Oh ja, det gör de. Mm. Och det kommer vi komma till sen när vi börjar klämma lite på klockorna.
Ja, jag ser fram emot det här. Ja.
Men det har varit ganska historiskt sett ganska svårt att skilja de olika Grand Seiko-klockorna från.
Mm.
För att allting, alla är ju en Grand Seiko. Mm. Om man tar vanliga Seiko till exempel, så har vi ju Seiko 5 som är en linje.
Mm.
Vi har Prospect som en till linje som ändå är lite, vad ska man säga, lite annan kvalitet kanske man kan säga.
Ja.
Och det har ju de olika Grand Seiko-klockorna haft även tidigare.
Mm.
Men det har varit ganska svårt att utifrån få en idé om, okej, vänta, den här kostar 40 och den här kostar 100.
Mm.
Vad är skillnaden?
Mm. Exakt.
Det har de börjat lösa, ska jag väl inte säga, men det har blivit lite klarare nu med deras nyare modeller, eller deras nya kollektion som de kallar för Evolution 9.
Mm.
Som är, idén med det är egentligen, gör det vi har gjort tidigare, fast utvecklare.
Mm.
Därav namnet.
Mm.
Fokus på både precisionen naturligtvis, för att vi har en vassare precision på de Evolution 9-verken.
Mm.
Och vi har även en annat fokus på finish även i urverket.
Mm.
Om man kollar till exempel på deras tidigare Springdrive-verk, det är absolut inte fula verk.
Nej.
Men det är väl kanske inte det vackraste verket man har sett heller.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu får du berätta. Nu fick jag en klocka med en mörk urtavla i min hand. Berätta om den här.
Det där är en Grand Seiko Black Birch. Och den har då Grand Seiko som är helt mekaniska highbeatverk. Så 36 000 vibrationer i timmen eller 10 tick i sekunden. Mm. Vi har en gångreserv på 80 timmar, vilket är väldigt högt för att vara ett highbeatverk.
Ja.
Att ju fler rörelser du har i minuten eller timmen eller sekunden, vilken enhet man väljer att använda, så konsumerar du det mycket mer energi.
Ja.
Så att generellt sett, ju högre frekvens, desto lägre gångreserv.
Just det. Ja, exakt. Jag förstår. Det känns logiskt. Nu säger du sådär, pedagogiskt.
Ja, men precis. Ibland lyckas jag. Anledningen till att jag tog fram den där är både för att highlighta ett av highbeat-verken, men också just Evolution 9. För du kan faktiskt få, när du har den där på dig, så kan du få kolla lite på baksidan där. Det där är då den väldigt ikoniska snowflaken.
Ja.
Som har deras vanliga trehand plus datum 9R springdriveverk. Ungefär 72 timmars gångreserv. Och som vi sa tidigare, absolut inte ett fullt urverk. Men du ska få ta och vända på Black Birchen sen.
Mm. Det ska vi se. Det är spännande. Ja.
Och det är svårt att beskriva utan bild, men det är...
Jag ska ta lite bilder och lägga ut på våra sociala medier här, så jag kan jämföra. Men ja.
Man ser en väldigt, väldigt stor skillnad i finish. Mm. Att de har verkligen velat fokusera på hela klockan i, vad ska jag säga, annan mån än vad de har gjort tidigare.
Det här är jätteintressant. För nu, precis, nu håller jag de här två klockorna. De är egentligen väldigt lika, förutom att de en är mörk och en är ljus. Båda har datum, båda är trehandare. Den ena har power server, den lilla, lilla mätaren. Då. Men de är ju väldigt lika. Men när du börjar beskriva dem, då ser jag ju alla skillnader. Små, små detaljer, men som är jättestora skillnader.
Och där har man kollat på tavlorna. För att tavlorna är ju ett jättestort fokus för Grand Seiko också. Ja. Och idén är att det ska vara... Det ska inte vara allt för ögonfallande, men du ska ändå kunna se vad det är de ska se ut som. Mm. Så snowflaken till exempel. Tänk dig att du går ut en morgon och tittar ut över ett fält med helt, helt färsk snö. Det är ingen som har gått i det. Det har varit lite vind som har lekt.
Ja.
Där så, har du den tavlan.
Vi kan ta det, vi kan ta dagens... Vi sitter ju i Stockholm med minus 15 och fryser.
Ja.
Precis, en sån, ett sån dag.
En sån ja. Dag. Så bara tittar ut över ett fält med snö. Mm. Där har du snowflake-tavlan. Och Black Birchen. Där har vi då istället en björkskog.
Mm. Det är bra. Det är, så, det är bra. Jag kan nästan se det framför när du berättar om det. Ja.
Så det är organiska lodrätta linjer egentligen.
Mm. Precis.
Och det blir så härligt när man... Man kanske inte, just snowflaken kanske man inte tänker på direkt. Och egentligen inte Black Birchen heller. Den finns även med en vit tavla. Och där ser man, där behöver man inte få det förklarat vad det ska se ut som. Utan det ser man direkt. Men just Black Birchen, oftast i Sverige så tänker vi ju kanske inte björk och helt svart.
Nej, just det.
Men när man väl har fått det förklarat så är det enda man ser. Mm. Men utan att det blir inte en gimmick av det. Utan det är fortfarande gjort på ett väldigt subtilt och ett väldigt elegant sätt.
Ja, men exakt. Det är det jag kanske tycker är häftigast med de här tavlorna. Att de är beroende på ljus och hur man liksom ser på dem så förändras de väldigt mycket.
Oh ja.
Den här tavlan i solljus är något helt annat än som nu när vi sitter inomhus och så vidare. Så det, sånt tycker jag är häftigt. Jag gillar ju tavlor som gillar ljus eller som gillar sol.
Så. Nu tog jag inte med den ner här idag, men den modellen som fint kallas för Cherry Blossom är ju också en sån att kollar man på den, ja, det kan väl lura in folk i butiken där, att går ni förbi mitt skyltfönster och kollar på den så kommer tavlan se grå ut.
Ja.
Om man är så lyckad lottad att man köper en sån och tar med den ut i solljuset, då blir den knallrosa.
Det är jätteroligt. Och när vi är bredvid Kungsträdgården med sina körsbärsblommor också, det blir ju perfekt.
Mm. Bästa miljön du kan ha den klockan i.
Ja,
i alla fall roligt. I Sverige.
Ja, vad roligt. Ja, okej. Okay. Så då har vi ju den japanska perfektionistiska, vad ska man kalla det? Perfektionismen i varenda detalj och en tanke med allting också. Tavlorna och du, som du sa, de hämtar inspiration från närområdet hela tiden. Så där.
Ja, det gör de.
De här två klockorna då, vad är det för prislappar vi pratar om när man tittar på de två?
Vi kan börja med snowflaken då,
ja.
Som är, den här modellen har, och jag blev faktiskt jätteförvånad när jag hörde det för första gången. Mm. Den snowflake-modellen har gjorts sedan 2005, så att den är nästan 20 år gammal.
Det är häftigt, ja.
Det är riktigt, riktigt häftigt, så att det är en av de längst producerade klockorna. Det måste ju nästan vara. Jag har ingen fakta på det, men jag skulle inte bli förvånad om det stämmer. Den ligger idag på 74 400.
Ja.
Och den här Highbeat-modellen då, som är en del av Evolution 9-serien, de ligger lite högre.
Mm.
Och det är ju där i fokuset på att vi vill få upp både precisionen och hela finishen.
Mm.
Så den ligger på 123 300. Mm. Så det är ett kliv upp och det är väl åt det hållet som Grand Seiko som märke håller på att röra sig.
Mm.
Men de har ju i alla fall idag gjort det smarta draget att inte ta allt på en gång.
Får jag flika in en sak?
Ja,
jag tänker, medan du berättar om allt det här, så tänker jag så här. Det här är precis tvärtom en, nu säger jag lite raljerande, Stureplans klocka.
Ja.
Den köper du för att den ska synas. Den ska skrika färger, den ska vara stor eller någon metall som är dyr och så vidare.
Ja.
Så att alla andra ser vad du bär. Det här är ju en klocka du köper för att du själv ska veta om vad du bär.
Ja, precis som du säger. Att den här klockan köper du inte för någon annan, utan den här köper du bara för dig själv.
Mm.
För att du ser det fina i det.
Ja. Nej, men jag tycker vi kan ta den här snowflaken och påminna igen, vad heter den mörka?
Black birch.
Black birch. De är nästan till exakt likadana, men en är dubbelt så dyr.
Ja.
Och varför köper den? Inte för att det syns, utan för att du vet om det och för att du vet detaljerna. Och du kan liksom se de små, små sakerna när du tittar på den själv.
Ja.
Det är ju jättehäftigt och det är ju rätt kaxigt som märke att våga gå på den bogen på något sätt.
Ja, och jag skulle faktiskt vilja sträcka det ännu längre, att det inte bara kaxigt som märke utan... Det är kaxigt som konsument också.
Ja, men jag vill exakt.
Faktiskt, ja. Faktiskt välja att jag vill lägga de här pengarna på mig själv. Jag vet vad det är. Och det kommer absolut finnas någon annan som kommer veta vad det är.
Ja.
Och resten, de kan sköta sitt.
Ja, de får spela ett annat spel.
Ja.
Ja. Ja, bra. Men du har en till klocka som jag sitter och steglar på.
Jag
som jag får lite så vintage-vibbar av.
Väldigt, väldigt vintage-vibbar.
Ja.
Den här
går jag igång på.
Här har egentligen inget fint smeknamn som Nej. De andra två,
ja.
Utan det är en SBGW231G, ett namn som bara Nord kan älska.
Alltså det här måste de ju jobba lite grann med sina referensnummer och sånt. Det här är ju omöjligt att lära sig utan till.
För mig har det varit än så länge varit omöjligt de här som jag har suttit och verkligen verkligen djupdykt i märket.
Ja.
Och speciellt när man ska ha massa andra referenser i huvudet också för
Exakt.
Att det kommer med jobbet. Men jag träffade väldigt mycket trevliga människor igår som slog mig på fingrarna och visade att nej, det här går absolut att lära sig.
Ja.
Så att det blir bakläxa för Erik.
Ja. Du kan ju inte bara ta en stickare om det igår. Det var ett jättetrevligt release-mingel igår.
Ja, nere på då Nymans urbutiken på Biblioteksgatan.
Mm.
Det var jättehärligt. Då hade vi representanter från Grand Seiko Europe.
Och de finns i?
De finns i Paris, ambasserade.
Mm. Så det var två fransmän som presenterade lite grann märket. Och, ja, vi säger, precis som jag hade något att göra. Men de blev välkomnade till Sverige, eller de blev välkomnade till Nymans. Så det var jättehärligt. Vi fick chans att kika på väldigt många olika modeller.
Oh ja. Och de hade ju även med sig lite modeller som vi inte har i kollektionen. Till exempel då... Den första Grand Seikon som gjordes hade de med sig. Och de hade med sig lite tidigare limiterade varianter. Nu har jag inte det numret i huvudet, men en väldigt, väldigt fin modell i platina.
Som det kikade vi på.
Ja, det är någonting med vikten i platina. Som inte, det finns inget annat.
Nej, jag håller med. Det är närvaro. Mm.
Oh ja. Alltså det var riktigt, riktigt trevligt.
Ja. Kul. Ja, men det var ett bra event. Men tillbaka till den vintage-inspirerade... Jag tänkte rabbla referensen så här, men det kommer jag inte ihåg. Men, ja.
Jag kan rabbla den igen om du vill, så kan vi... SBGW231G.
Mm.
Så vi har då tre händer, inget datum, en krämvit tavla. Jag vill säga svärdformade händer, men det vet jag inte om det. Jag vet faktiskt inte om det är korrekt
Nej.
I det här fallet faktiskt. Och vanliga stavindex där 12, 3, 6 och 9 är dubbla stavar. Den här är 37, där stod vi och debatterade ganska mycket igår om det var 37,3 eller 37,4.
Det är en perfekt storlek.
En väldigt, väldigt fin storlek.
Ja,
och hela idén med den här är ju att vara så nära inpå den första Grand Seikon som möjligt.
Mm.
Och där visade faktiskt Grand Seiko Europe en ganska, ganska rolig grej med den första Grand Seikon. Och det går även att göra med den här. Säg att du täcker över Grand Seiko.
Mm.
Den skriker ju inte Grand Seiko så mycket som sent 50, tidigt 60-tal.
Ja. Jag gillar den här typen av klockor. Det är ju lite Calatrava-style på allting. Det här.
Ja.
Väldigt clean och rent. Och, det här är ju en... jättefin klocka.
Ja.
Det är min favorit, måste jag erkänna, av de här. Även om andra är kanske mer komplicerade och finisierade och så vidare. Så den här har någonting som tilltalar mig jättemycket. Som gillar då mycket vintage-inspirerat.
Ja. Ja, men det fina i det enkla. Och där har vi ju en sån enkel grej som att den här lilla vintage-inspirerade dressklockan har borrade bandhorn.
Ja.
Det tycker jag är för mig en sån här grej som...
Ja. Det har varit ännu mer plus.
Ja, men precis. Det är en sån här grej som man kanske inte... En utomstående kanske tänker att ja, det spelar väl inte så stor roll.
Nej.
Men det gör så mycket både för utseendet och för användbarheten.
Mm.
Den där kan du slänga på precis vilket band som helst och den kommer se fantastisk ut.
Mm.
Och just att ha den möjligheten och friheten att kunna byta väldigt, väldigt lätt. Tror jag på i längden.
Ja.
Och den där har ju då ett, det är inget springdragverk, det är inget highbeatverk, utan det är ett helt vanligt, hederligt manuellt verk.
Ja, den är manuell också.
Den är manuell.
Ännu mer av vintage-härligt.
Ja. Ja. Och gångreserv på ungefär 72 timmar.
Ja, det är ju häftigt. Det har ju inte de gamla klockorna som jag leker med.
Nej, nej. Jag har en gammal Omega och jag är glad om jag får ut en dag ur den.
Ja, precis.
Och om vi ändå var inne och pratade pris här, så ligger den här lilla härligheten på 51 100.
Mm.
Och
jag tycker jag gillar ändå prisnivåerna på de här. Det är inte, vad ska man säga, de här galna priserna när det är liksom flera hundratusen som skenar iväg. Även om det finns sådana klockor också i den här kollektionen. Det blir en klocka som man väljer med lite omsorg också. Det är inget spontant köp på en eftermiddag. Utan det här
precis. Och det är väl den stora som egentligen i slutändan skiljer Seiko från Grand Seiko.
Mm.
Och nu ska väl inte säga att man springer och spontant köper klockor för 5-10 000 varje dag.
Nej, det är sant.
Men jag skulle ju ljuga om jag säger att det inte har skett.
Ja. Ja, men det är ju, vi bär ju på den här sjukdomen, så att
ja.
vi kan inte representera det normala.
Nej.
Men det här, jag sneglar hela tiden på nu den här lite vintage-inspirerade, och normalt så gillar inte jag det. Alltså, jag gillar inte när man flirtar för mycket med hur klockan ser ut förut. Då är det som att man inte utvecklas, utan då gör man kopior på gammalt.
Exakt.
Men den här var så fin, så att den här klarar sig på.
Det jag kan tycka också med alldeles för vintage-inspirerade klockor, det är att de antingen är så vintage-inspirerade att det försvinner helt och hållet. Man ser det inte i resterande kollektionen.
Mm.
Eller att de inte går hela vägen.
Mm.
Att,
ja, jag förstår.
Säg att det är en storlek, den blir lite för stor eller den blir lite för tjock.
Ja.
Eller
ja.
Vi har ett datum på klockan som kanske egentligen inte borde ha ett datum.
Det är sant.
Eller den här var automatisk av någon anledning och det hade varit mycket bättre om man hade tagit den millimetern i tjocklek och skippat rotorn.
Mm.
Den här får det att bli så bra.
Ja, verkligen.
Om man kollar lite närmare här på indexen och visarna.
Mm.
Det är ju finishen på dem som verkligen lyfter hela klockan.
Ja.
Och får den här enkla helheten att bli så pass bra.
Ja.
För att den här modellen finns med lite andra färger. Vi har en nästan glittrigt grön tavla och vi har en isblå tavla.
Mm.
Och de är jättefina de med.
Mm.
Men de tavlorna i den här formfaktorn tar ju bort väldigt, väldigt mycket från vad det är för typ av klocka.
Mm.
Väldigt subjektivt. Ja. Men,
Nej, men den här benvita, den känns ju som den har åldrats. Att den var vit när den tillverkades för 50 år sedan. Och så har den liksom tiden då gjort att den blir lite gulnat, som ett gammalt papper. Något sånt.
Ja, men precis. Den har mognat på ekfat.
Ja, exakt så. Nu har vi kikat på de här modellerna. De är fantastiska. Någonstans börjar det växa ett habegär lite väl starkt just nu. Men jag skulle vilja lära mig eller förstå skillnaden mellan de här olika typerna av urverk. Vi hör ju massa ord som spring drive eller high beat och så vidare. Förklara, vad är det egentligen?
Ja, jag tänker att jag börjar lite snabbt med vad är ett traditionellt kvartsverk och vad är ett traditionellt mekaniskt verk?
Mm.
Ett traditionellt kvartsverk, där har du ett batteri som skickar en elektrisk laddning genom en kvartskristall. Och när du gör det så vibrerar den här kvartskristallen fruktansvärt mycket. Och så har du som en liten, liten, liten dator som mäter av de här vibrationerna. Och ut efter det håller tiden.
Mm.
En mekanisk klocka, och det spelar ingen roll om den är automatisk eller manuell. Där spänns en fjäder som sitter som i en liten trumma. Och den fjädern då, när den är spänd, den vill ju släppa lös den energin. Den energin går igenom ett gäng kugghjul tills det kommer till en balans. Det är som det här hjulet som snurrar fram och tillbaka. Och så har du som en liten gaffel som sitter och tick, 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 tick. Och det är väldigt, väldigt, väldigt förenklat.
Det är bra.
Så är det som håller tiden.
Ja.
Och där har vi ju då den stora skillnaden kring varför kvartsverken håller så pass bra tid kontra varför mekaniska verk inte har riktigt samma precision.
För när du sätter el i kvartskristallen, så den vibrationen är väldigt, väldigt exakt.
Den är väldigt, väldigt exakt.
Ja, och det är det som gör att man använder just kvarts som den här.
Ja, Och det är en av de mest exakta sätten att mäta tid. Att det är egentligen bara, det är väl egentligen bara atomur som faktiskt är mer exakt.
Ska vi förklara atomur? Nu är jag helt, jag har ingen aning hur det funkar.
Där har vi en stor maskin som mäter en atoms sönderfallande och ut efter det.
Är det så?
Yes.
Wow, och, du kan det här ju.
Ja, jag jobbar
snyggt.
Med det.
Ja.
Det är atomur som korrekt tidmäts.
Ja.
Så att allting vi ser när vi kollar telefonen, ja. Det mäts av ett atomur. Och det finns ett gäng atomur ut. Det är väldigt, väldigt dyra installationer. Alltså vi pratar... Du kan köpa en av de dyraste klockorna som existerar. Vi kommer inte komma riktigt upp på atomurspriset. Men det är det mest exakta sättet att mäta tid som vi som människor har kommit på idag i alla fall.
Mm.
Och allting är baserat på den tiden.
Mm.
Sidospår.
Ja, men imponerande. Ja, kul.
Springdrive-verket.
Ja.
Drivs helt och hållet av mekanisk kraft. Mm. Inga batterier.
Nej.
Överhuvudtaget. Inget kemiskt i det som ett litiumbatteri, utan precis på samma sätt som ett mekaniskt verk så spänner du en fjäder. Antingen via att vrida upp klockan manuellt eller med en automatrotor om det är ett automatiskt springdrive-verk. Istället då för att den här kraften från fjädern går ut till en balans så går det genom ett gäng kugghjul och sen till en liten generator. Så att rörelsen från de här kugghjulen alstrar väldigt, väldigt lite ström.
Mm-hmm.
Så då har vi längst ute så sitter en magnet och så är det en liten spole och det snurrar där och så kommer det ström.
Ah.
Den strömmen gör två saker. Det går igenom en kvartskristall som får den kvartskristallen att vibrera.
Mm-hmm.
Vilket då mäter tid helt enkelt. Och den kvartskristallen styr en broms.
Mm-hmm.
Så att istället för som kvartsverk att det tickar en gång per sekund eller ett mekaniskt verk som tickar 8 gånger per sekund eller 10 gånger per sekund beroende på vad vi har för frekvens, så är det en konstant broms som bara trycker mot visan egentligen då.
Mm. Och bara... helt still visan?
Nej, utan den sveper.
Ja, den sveper.
Så att den bromsar konstant lite. Tänk när du bromsar in med en bil.
Ah,
du trycker sakta på bromsen inför ett rödljus. Lite samma princip egentligen. Så att hade vi inte haft den här bromsen, då hade den här fjädern i springdrive-verket bara vroom, och så hade klockan gått jättefort. Men det gör då, vi kan kolla på snowflaken igen här.
Mm.
Och ser att det är inget tickande överhuvudtaget.
Nej,
utan den visan sveper helt och hållet.
Precis som... precis säger jag inte. De mekaniska sveper ju egentligen inte. Det ser svepande ut, men det är som 8-10 små tick där. Men det här är inga tick alls.
Saktar du ner allting så kommer allting vara tick.
Okay. Ja,
men
det här är ännu mindre synligt tick.
Ja. Man brukar ju mäta en mekanisk klockas gång i hertz.
Mm.
Som vi tar, som alla känner till, en Rolex till exempel.
Mm.
Rolex-klockor idag har 4 hertz. Om du tar hertzen och gångrar det med 2, då har du hur många rörelser sekundvisan gör per sekund.
Mm.
Så en Rolex tickar 8 gånger i sekunden.
Mm.
Det ser ut som att det glider. Men tittar man riktigt noga så ser man att den hackar fram lite.
Ja.
Och det är standard för nästan hela lyxklockosegmentet. Går man riktigt högt upp, då saktar de ner verken av någon anledning. Mm. Och Omega till exempel kör 3,5 hertz. Men generellt så brukar man säga 4 hertz är lyxklockestandarden.
Mm. Det här är ju underbar nördinformation. Jag blir helt glad. Saker som inte alls vet. Det här är jättebra.
Det går att ta en springdrive och bryta ner det i hertz.
Ja.
Och det sitter nog någon här ute och lyssnar som vet exakt hur många hertz en springdrive är.
Mm.
Men vi pratar om inte tvåsiffrig, tresiffrig hertz.
Ah,
och då ska man dubbla det. Då ska man dubbla det för att få rörelser per...
tick per sekund.
Ja. Så att det är inte, du kan inte observera med ögonen.
Nej.
Utan det kommer bara svepa.
Mm.
Och det är hypnotiserande att titta på.
Mm.
Och det är...
speciellt när man vet om de här detaljerna. För bara en visare som rör sig, det är bara något som rör sig. Men om du vet att det här, hela, hur får man visaren att röra sig? Det är hypnotiserande verkligen.
Ja, och just att det är helt mekanisk kraft. Att det är inte... det är inte el som drar visan framåt, utan det är el som ser till att visan inte springer fram jättefort.
Är det därför den heter springdrive? Springer fram?
Ja, det tror jag.
Är det bara att använda ordet? Ja.
Nej, Spring Drive, jag skulle gissa på att det är från engelskans, att det är översatt till svenska som fjäderdriven. Att den tar det, tiden från kvartskristallen, men den är driven av fjädern.
Ja, Spring Drive. Ja, okej, bra.
Det lät rimligt i mitt huvud.
Ja, det låter jättebra.
Det är inte konfirmat någonstans, men jag skulle gissa på det.
Nej, men det, vi bestämmer det.
Vi bestämmer det. Många tänker ju Spring Drive-verket som ett hybridverk mellan ett mekaniskt verk och ett kvartsverk. Mm. Jag skulle säga att det är fel tanke. Mm. För att om jag säger hybrid till dig, vad tänker du på då?
Ja, men då tänker jag att det är både och på något sätt. Och,
ja, men oftast, den vanligaste hybriden idag, det är ju kanske en hybridbil.
Ja.
Som har en hel madrass fylld med batterier.
Ja.
Och det är inga batterier där.
Nej.
Så att jag skulle väl istället se det som, jag skulle säga ett kvartsverk, men med finessen av ett mekaniskt verk.
Mm.
Att det här är ingenting som går att göra på löpande band, utan det här görs av experter som har gjort det här i hur många år som helst och har spenderat hur många år som helst att ta fram den här teknologin. Att det här är ju egentligen det mest avancerade vi har inom den väldigt uråldriga konsten av mekanisk tidhållning.
Hur finns det andra klockmärken som har Spring Drive?
Det finns ett klockmärke till.
Okay.
Och det är ett märke som heter Credor.
Aha.
Ägs också av stora Seiko Epson-företaget. Och det är, man kan säga väldigt, väldigt kort, det är Seikos toppmärke.
Okay.
Så att det är, om man tänker att Grand Seiko är toppen internationellt. Credor säljs bara i Japan. Så att det är...
Så om 50 år, då kommer de att lansera liksom, då kommer de knacka på Nymas dörren och säga nu får ni också vara med.
Och då tar vi emot dem med öppna armar.
Ja, jag förstår.
Credor använder sig också av Spring Drive. Men det är bara... nu ska jag inte säga bara Grand Seiko och Credor. Jag tror att det har släppts någon Seiko-modell också som har haft Spring Drive. Okay. Alltså inte Grand Seiko.
Men det är fortfarande bara Seiko-koncernen som...
Det är bara Seiko-koncernen. De säljer inte vidare det här verket.
Nej, okej. Okay. Ja, mycket intressant. Bra. Bra med en liten urverksskola också. För det här, sånt här är jag väldigt dålig på. Jag kan tycka att det är fascinerande och jag ibland tror att jag förstår någonting, men sen så förstår jag att jag inte förstår någonting och då är det här är bra. Det är nyttigt.
Ja, jag brukar säga att jag kan lite om väldigt mycket. Ibland är det svårt att sova och då får man hitta sina knep för att...
Du räknar hertz istället för att räkna får.
Ja.
Ja, perfekt.
Då räknar man hertz.
Vad bra. Men du, jag tycker att det här var en jätteintressant introduktion för mig till Grand Seiko och bra information för alla lyssnare och veta att det går att komma in och klämma och känna på klockorna.
Oh ja, och jag vill verkligen uppmana alla som lyssnar och skulle vara intresserade av att, behöver inte nödvändigtvis vara för att köpa en, utan hej, nu har jag hört om de här klockorna och bara få en egen uppfattning om vad det är för någonting, så är man alltid varmt välkommen, antingen inte mig och mina kollegor på Krons, eller då nere på Nymans Ur på Biblioteksgatan, där vi också säljer Grand Seiko. Och vi, precis som vi, kommer att ta emot Credor om de frågar oss, så står vi redo att ta emot det med öppna armar.
Perfekt. Ja, men det var ett jättebra sätt att avsluta idag. Stort tack till Erik. Det här var jättetrevligt att träffa dig och jättetrevligt att lyssna på det här.
Det var jättetrevligt att få vara här och stort, stort tack. Det var hur kul som helst.
Bra.